Prövningar, vad menar Gud? En mor ska föda sitt barn och båda har sett fram emot ett barn som ska glädja dem med sitt leende och den charm som varje liten baby har. Det här var ju påminns om under veckan som har gått med en liten prinsessa som har fötts. Men ibland så kommer chocken. Barnet är dödfött. Varför? Varför? Eller skidsemestern som började så bra. Fantastiska backar i Alperna. Och så skulle mannen pröva off-pist och utlöste en lavin. Och så begravs han under snömassorna och hustrun får åka hem ensam och förtvivlad. Varför? Eller mannen som jag läste om eller såg på en video som var fängslad i 22 år för att han hade samlat människor i sitt hem och läst Bibeln och sjungit kristna sånger. Och när han släpps så har barnen hunnit växa upp och när han knackar på dörren och sonhustrun öppnar så känner hon inte igen honom. 22 år, varför? Och just nu så ser vi en hel generation, eller en hel nation skulle jag säga, som prövas på ett helt ofattbart sätt. I Grekland är det tiotusentals människor som har mist sina jobb. Och för andra har lönen sänkts så att de bara har en fjärdedel av sin ursprungliga lön. Sug på det lite. Om du helt plötsligt bara skulle ha en fjärdedel av den lön du hade för ett år sedan. Det är många som tar sina liv i förtvivlan över skulder som inte kan betalas tillbaka. Varför? Varför? Det här är kanske lite drastiska exempel av de som jag har tagit nu. Och tack och lov så slipper de flesta av oss de här extrema prövningarna i livet. Men visst är livet ändå fullt av både stora och små prövningar. Du snubblar och bryter benet. Eller din make blir sjuk och kanske går bort. Du ställs ensam med många svåra beslut. Eller ett barn som blir mobbat i skolan. Eller jobbet som inte blev som du förväntade dig. Du kanske känner hur du mals ner av omständigheterna. Eller så kanske det var ytterligare något som gick sönder där hemma och du suckar, ska det här aldrig ta slut? Jag skulle vilja ha en handuppräckning här idag och då vill jag att var och en som aldrig har mött någon prövning ska räcka upp en hand. Jag ser inte en enda hand. Inte en enda hand. Vad har då Bibeln att säga om prövningar? Ja, faktiskt väldigt mycket. Och idag skulle jag vilja ta med dig till ett textavsnitt som inte är en av dagens texter men som ändå handlar om det här temat prövningar från Jakobs brev kapitel 1. Och jag läser faktiskt ur Nya levande Bibeln. Kan vara bra ibland att få en ny översättning. Så står det så här, Jakob kapitel 1 vers 2, har du en bibel så får du gärna följa med. Var glada kära syskon när ni får gå igenom olika slags svårigheter och prövningar. Ni vet ju att om ni håller fast vid er tro på Herren Jesus mitt i alla prövningar så lär ni er att bli uthålliga. Om ni fortsätter att vara uthålliga får ni till sist en så stark och mogen tro att ni kan möta vad som helst. Om någon inte förstår hur han ska klara detta måste han be till Gud. Och Gud ska ge honom vishet. Gud är ju villig att ge åt alla. Han blir inte arg över att vi frågar. Men den som ber till Gud måste lita på att han svarar. Tvivla inte, för den som tvivlar på Gud är som en våg på havet som drivs hit och dit av vinden. Om du inte litar på Herren Gud kommer han inte heller att ge dig vad du behöver. Den som tvivlar på Gud kan ju aldrig bestämma sig för om man ska be till honom eller inte. Han blir osäker i alla sina beslut. Så går jag vidare där till vers 12. Lycklig är den människa som håller ut då hon prövas. Om hon håller fast vid sin tro på Herren Jesus, trots alla prövningar, ska hon ju få evigt liv som segerkrans. Det har Gud lovat dem som älskar honom. Men om ni frestas att göra det som är ont, kom du ihåg att inte skylla på Gud. Gud frestas ju aldrig att göra det som är ont, och han skulle själv aldrig fresta någon. Nej, när en människa frestas att göra det som är ont är det hennes eget onda begär som lockar och drar henne. Det onda begäret är som ett foster som växer inom oss. Och när det är färdigutvecklat föds synden. Synden växer sedan i sin tur och föder död. Låt er inte luras, mina kära syskon. Gud ger oss bara goda gåvor. Han har skapat himlens alla ljus, men växlar själv aldrig mellan ljus och mörker. Därför ger han oss bara det som är fullständigt gott. Han födde oss till ett nytt liv då vi tog emot det sanna budskapet om Jesus. Allt enligt hans vilja. Vi blev en första skörd av troende bland alla dem som han har skapat. Så långt Jakob. Om vi då skulle fråga oss, vad är en prövning egentligen? Och den text som vi har läst nu, alltså enligt Jakob, så finns det en skillnad mellan prövningar och frestelse. Därför att först talar Jakob väldigt tydligt om prövningar och sen mot slutet här om frestelser. Och vad är då skillnaden? Alltså om jag läser Bibeln så tycker jag mig se att Bibeln talar om tre olika slag av prövningar. Tre olika slag av prövningar. Det första, det är yttre händelse som på olika sätt kan drabba precis vem som helst. Det här är saker som kanske kommer över oss helt plötsligt. Det kan drabba din kropp, det kan drabba din själ. Och händelserna i sig är faktiskt ingenting som du och jag kan påverka. Ibland kommer de sådär slumpvis. En del utsätts för mer och en del för mindre. I folkbibeln står det faktiskt så här: skatta er lyckliga när ni råkar ut för alla slags prövningar. Och här är det ingen av oss som är immun. Vem som helst kan drabbas. Därför att vi lever i en ofullkomlig värld. En värld som på olika sätt utsätts för de här nedbrytande krafterna. Så det är ena, alltså händelser som kan drabba precis vem som helst. Sen finns det en annan sort, och det är yttre händelse som faktiskt Gud medvetet sänder i vår väg, eller som Gud tillåter i alla fall, för att vi ska växa och mogna, för att vi ska luttas och rena. Så här finns det bibelställen, som till exempel i första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 6 och 7, där Petrus säger: därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbara än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Alltså på något vis att Gud tillåter att vi utsätts för prövningar för att se vad är äkta i vår tro, för att liksom bränna bort slagget. Det här påminner mig om när Mose talar till Israels barn efter ökenvandringen. Och då säger han så här: tänk på, nu läser jag från femte Mosebokens åttonde kapitel, vers 2. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen. För att tukta dig och sätta dig på prov. För att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Och sen pratar han om allt som de fick gå igenom i öknen. Alltså Gud tillät detta för att kolla upp. Var de beredda verkligen att följa Gud, kosta vad det kosta ville. Så Gud kan ibland medvetet tillåta eller sända prövningar i din och min väg. För att vi ska bli starkare. Sen finns det också prövningar som drabbar oss just därför att vi är Guds barn. I många länder vet vi att det finns mycket direkta förföljelser, och Nya testamentet är ju fullt av hänvisningar till det här. Ta bara Jesu bergspredikan, där han säger: saliga eller lyckliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Saliga eller lyckliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Och det här senare kan vi faktiskt utsättas för även i vårt land. Hån och förakt. Och Paulus, när han mötte de kristna, så sa han: jag vill tala om för er det genom mycket lidanden som vi måste gå in i Guds rike. Han lovade dem inte guld och gröna skogar. Ni vet det där som man säger: kom till Jesus så blir allting bra. Och det blir ju bra inombords, men det är inte säkert att allting blir bra. Kanske blir bara tuffare på många sätt. Och Paulus, han påminner också om detta i Timoteusbrevet, i andra Timoteus 3 och 12. Där han säger, han ger ett löfte där till och med. Han säger: så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Alltså i någon mån så drabbar det varenda en som vill stå upp för Jesus. Så blir det något form av motstånd. Men så finns ju även det här med frestelser. Och det är ingen tillfällighet att Jakob lämnar det här med frestelser i samband med prövningar. Därför att om prövningar är något som kommer utifrån och liksom vänder sig in mot oss, så är frestelserna något som föds inom oss, säger Jakob, i våra begär. Och de kommer ofta i samband med prövningar. Det var när Israels barn prövade som begäret väcktes. Varför, Gud, låter du oss få bara det här enformiga mannat? Tänk där bak i Egypten när vi satt vid köttgrytorna och hade all den här fantastiska kryddade maten. Och så klagar man på Gud. Där finns en makt alltså i frestelsen. När du och jag liksom är nedsatta och försvagade ibland av prövningar. Josef prövades väldigt hårt av yttre händelse. Men så kom frestelsen också. När han var där i Potifars hus. Ni vet, när hon sa till honom. Och hon var säkert väldigt, väldigt vacker. Hör du, Josef, nu är det bara du och jag här i huset. Kom nu, ligg med mig. Och Josef bara sprang ut därifrån. Han flydde. Och du och jag, vi kan frestas dagligen. Inte bara när vi prövas, utan faktiskt också när vi har det bra. Vi frestas att ge in för våra inre impulser. Även om vi innerst inne vet att det är fel, eller hur? Att det leder oss åt fel håll. Begäret kan väckas på många olika sätt. Och ger du och jag efter för det här begäret, så kommer det att leda oss längre och längre och längre bort ifrån Gud. Men tillbaka nu till den här frågan om prövningar. Varför möter vi då prövningar? Varför? Och just frågan varför tror jag är den vanligaste i samband med prövningar. Varför just jag? Varför nu igen? Har du ställt dig den frågan någon gång? Jag har gjort det. Först, som jag sa, så möter vi alla någon form av prövning i livet. Alltså enligt det första jag sa, det kan drabba precis vem som helst. Ingen är immun. Det är därför som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 10:13: inga andra prövningar har mött dig än sådana som vanligen möter människor. Visst är det skönt att höra. Så när du tror nästa gång att det här som möter mig, det har ingen annan mött, så ska du vara förvissad om att nej, det är inte sant. Du är inte unik. Att ett barn dör, att någon omkommer i en bilolycka, det händer precis vem som helst. Det värsta som man kan få höra då när något sånt här händer, det är: det var nog Guds vilja. Har du hört det? Det var nog Guds vilja. Hörde du vad jag läste här inledningsvis, vad Jakob skrev? Kanske kan läsa det igen i Jakobs 1 och vers 17. Gud ger oss bara goda gåvor. Gud ger oss bara goda gåvor. Han har skapat himlens alla ljus, men växlar själv aldrig mellan ljus och mörker. Därför ger han oss bara det som är fullständigt gott. Så de här olyckorna som drabbar oss, det är inte Gud som sänder det. Gud vill inget ont. Men tills det att Jesus kommer tillbaka, så på den här jorden, så lever vi, som jag sa innan, i en värld full av nedbrytande krafter. Allting kan hända. Du kan gå ut på gatan, du kan bli påkörd. Tänk om vi kristna skulle vara immuna. Visst, vi får uppleva änglavakt ibland, och det där är ett mysterium. Varför får vissa uppleva det och inte andra? Det är ett mysterium, det har jag frågat mig många gånger. Men om ingenting någonsin skulle drabba oss kristna, var funnits då exemplet på hur man kan möta och reagera inför prövningar? Är det någon som ska ge exempel på hur man kan möta prövningar, så är det väl vi som har ändå fått den här inre kraften, eller hur? Därför tycker jag, många gånger är det rätt så lönlöst att försöka få svar på frågan varför. Det är mycket bättre att svara på frågan hur, eller och sen då. Alltså, hur reagerar jag på det här? Vad åstadkommer det här i mitt liv? Vart leder det här till slut? Men sen finns det prövningar där vi kan få ett tydligt svar på frågan varför. Som jag sa ibland, är det klart att Gud sänder prövningar för att du och jag ska växa, för att vi ska mogna, för att vi ska bli starkare. Oftast dock så är det så, eller hur? Att vi får inte svar på frågan varför förrän efteråt. Det var efter ökenvandringen som Moses ser tillbaka på det som har hänt och säger: Gud gjorde allt det för att pröva vad som var i vårt hjärta, om vi ville följa honom eller inte. Och mot slutet av sitt liv så kunde Josef till och med säga till sina bröder, och jag tror inte han kunde säga det mitt i prövningen, men efteråt kunde han säga: ni tänkte ont mot mig, men Gud tänkte det här till godo. Det var Gud som skickade mig till Egypten. Det var Gud som tillät att jag hamnade i fängelse för att jag sen skulle bli upphöjd och bli faraos närmaste man. Och så skulle tiotusentals människor behållas vid liv. Gud tänkte det här till godo. Efteråt såg Josef ett syfte. Jag har sett och blivit oerhört berörd av en video som heter Korset, Jesus i Kina. Som handlar om förföljelserna i Kina, en dokumentär. Och bland annat berättas där om en ung flicka, som föddes av bönder, fattig ute på landet. Och hon var tvungen att sluta skolan för hon hade oerhörda sinusinfektioner. Men hon bad och hon mötte Jesus. Och så i sina andakter så fick hon sånger som hon skrev ner. Och hon hamnade i fängelse tillsammans med många andra. Och där fortsatte hon att sjunga och skriva ner nya sånger. Och när hon kom ut så fortsatte hon att skriva nya sånger. Den här kvinnan som heter Xiao Min, hon har skrivit nära 1000 sånger med musik som finns i en sångbok som heter Kanans sånger och sjungs av närmare 100 miljoner kristna kineser idag över hela Kina. Det är deras mest älskade sångbok. En enkel ung kvinna som har skrivit det här. Med inspiration från Gud. I alla prövningar. Och när en symfoniorkester i Beijing skulle sätta musik till det här. Och de undrade: vem är denna fantastiska kompositör som har skrivit det här? När de fick veta att det var en olärd ung kvinna utifrån landet, så sa de: nej. Kom med något annat. Det är inte möjligt. Det är omöjligt. Men hon hade fått de här sångerna, inspiration från Gud, mitt i prövningarna. Alltså, det ledde till någonting oerhört gott i det fallet. Jag ska berätta en liten personlig berättelse också som är lite kul. När jag var hemma ifrån Indien andra gången 1983 så hade jag träffat en tjej som hade varit ute med OM i Indien, och vi hade sällskap ett tag på våren där 1983 när jag kom hem. Men på något vis så sa det inte klick. Utan det slutade, kan man säga, med att vi var ute och åkte kanot på Fegen och det blåste upp rejält och den här kanoten tippade och vi fick simma i land. På något vis var det symboliskt, vår relation tippade. Och jag vet, jag var rätt så nere. Jag skulle ut till Indien igen och jag tänkte att det hade varit fantastiskt ändå att få ha någon vid min sida. Och jag var lite nere och bedrövad. Och så hade jag en mor som bad för mig. Det är rätt så fantastiskt med mödrar, eller hur? Och så fick hon ett ord när hon bad i sin andakt. Och det var från Johannes evangeliet, 13 kapitlet, vers 7. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och det blev så starkt så hon kom upp och sa det. Roland, jag har fått ett ord för dig. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och det dröjde inte så många veckor innan jag träffade Helena faktiskt. Och det sa faktiskt klick. Och resten, ja, den vet ni. Så ibland förstår man liksom först efteråt varför händer det och det. Det är klart, när det gäller det här med direkta förföljelse och motstånd så är det lite lättare att svara på frågan varför. Som vi såg, Paulus ger till och med löftet. Alla som vill leva gudfruktigt i Kristus kommer att möta förföljelse av något slag. Och det här blir, tycker jag, en nyttig påminnelse för mig och för oss alla i Sverige. Varför möter vi så lite? Har vi kompromissat? Eller vad är det? Är vi för bekväma av oss? Nu till, tycker jag, den sista och viktigaste frågan. Hur ska jag reagera på prövningen? Och då tycker jag, då är Jakob rätt så chockerande, eller hur? Skatte är lyckliga. Räkna som den största glädje när ni råkar ut för olika slag av prövningar. Vad menar han egentligen? Ska jag stå där och skratta när jag bryter benet? Eller när någon jag älskar har skadats? Eller när någon kanske har omkommit i en bilolycka? Eller om det har blivit inbrott hemma och jag har förlorat en massa värdefulla ägodelar? Är det det som Jakob menar eller som Petrus menar? Nej, alltså det var ju fullkomligt absurt. Att inte initialt tillåta sorgen och smärtan och besvikelsen att ta sig uttryck, det vore både omänskligt och onaturligt. Hanna grät inför Herrens ansikte när hon inte kunde få några barn. Paulus talar öppenhjärtligt om sin modlöshet, sin oro, sin bedrövelse och till och med sin misströstan om livet. En tid innan han mötte Titus som kom med goda nyheter. Jesus grät tillsammans med Marta och Maria över deras bror Lazarus död. Nej, jag tror inte vare sig Jakob eller Petrus talar om någon yttre glättighet. Utan snarare om att inte stanna där i sorgen, i besvikelsen, i smärtan. Att inte låta prövningen förkrympa ditt inre. Eller göra dig hård. Eller besviken, eller bitter, eller arg. Tyvärr finns det exempel på hur det här blivit resultatet i vissa människors liv. Och de här människorna berättar gärna om hur svårt de har haft det. Och de gör det alltid med ett sting av bitterhet i rösten. På något vis har perspektivet krympt. Utsikten är skymd. Och så har man fastnat i självmedömkan och missmod. Det är tragiskt, eller hur? Utan vad det istället handlar om, tror jag, är en djup inre glädje. En som växer sig allt starkare. Och som finns där i botten under all smärta. Och som grundar sig på den här vissheten. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Och slutet blir, som det stod, När han har bestått sitt prov ska han eller hon få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Alltså när jag vänder mig till Gud så får allt ett helt nytt perspektiv. Jag vet att det finns något oerhört dybart som jag bär på där inne. Och det här dybara, det är som en oslipad diamant. Men varenda gång som jag möter en prövning och lägger den i Guds händer så slipar Gud en bit på den där diamanten, tror jag, inom mig, min tro. Eller som Petrus säger, äktheten i er tro är långt värdefullare än guldet som är förgängligt fastän det håller på ut i eld. Och den tron ska visa sig bli till pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och det är ett perspektiv som förändrar väldigt, väldigt mycket, eller hur? Mitt i prövningen. Jag vill sluta med en vers som för mig har blivit en favorit. Första Korinthierbrevet 10:13, och jag skulle vilja uppmuntra er alla. Lär den versen utan tid. För att den är en sån suverän följeslagare när vi möts av prövningar. Inga andra prövningar har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestade eller prövade över er förmåga. Utan när han låter prövningen komma ska han också bereda en utväg ur den så att ni kan härda ut i den. Inga andra frestelser eller prövningar har mött en sådana som vanligen möter människor. Visst är det fantastiskt. Jag är inte unik. Det är en del av att vara människa. Det kan drabba vem som helst. Men det unika för oss som Guds barn är, Gud är trofast. Gud lämnar oss inte. Han som själv prövades mer än någon annan ända till döden på ett kors. Han finns med dig. Och så är löftet där. Han ska inte tillåta att du frestas eller prövas över din förmåga. Eller mer än du tål. Och det är helt uppenbart att en del tål mer än andra. Det är helt klart, eller hur? En del tål mer än andra. Och Gud vet vad vi tål. Och han bereder en utväg. När det är som mörkast så finns det ljus i tunneln. Och den här utvägen kan se lite olika ut. Inte nödvändigtvis att vi slipper undan prövningen här nu. Utan kanske snarare detta att Gud visar det här nya perspektivet. Att min prövning väger så lätt i jämförelse med den härlighet som ligger framför. Eller att Gud genom prövningen faktiskt bygger in något vackert i mitt liv. Att jag genom det här kan bli mer och mer lik honom som har älskat mig. Och när jag har det perspektivet då kan jag härda ut i prövningen. Eller som det står i en engelsk översättning, stå rak mitt i prövningen. Stå rak i prövningen. Eller ta mig igenom starkare än tidigare och med en erfarenhet som gör att jag kan bli till hjälp för någon annan som har drabbats av samma sak. Så tappa inte modet. Jag vill sluta med en illustration som jag har använt tidigare i predikan och som jag tycker faktiskt passar in här också. Ni minns berättelsen om åsnan som hade fallit i den djupa brunnen och som skrek ut sin förtvivlan. Och så kommer bonden och han ser ingen möjlighet att få upp den stackars åsnan utan tänker jag får begrava den levande så den slutar att skrika. Och så börjar han att ösa grus över åsnan. Och den blir än mer förtvivlad än den känner gruset på sin rygg. Och ropar ut sin förtvivlan återigen. Men så börjar den skaka av sig gruset. Och så upptäcker den ju att för varje skopa grus så höjer sig botten där i brunnen. Höjer sig och höjer sig och höjer sig. Och till slut så kommer åsnan upp så högt upp så den bara kan ta ett skutt över kanten och slippa upp ur brunnen. Och så kan faktiskt dina och mina prövningar istället för att begrava oss i sorg och självmedömkan och bitterhet bli trappsteg. Ser du det? Trappsteg som för oss närmare och närmare Gud. Närmare och närmare ljuset. Tills vi faktiskt en dag är helt fria och får stå där och få livets segerkrans som Gud har lovat åt alla dem som älskar honom. Ska vi be tillsammans. Gud, vi tackar dig att du är en trofast Gud. Tack för att du aldrig lämnar oss i prövningen. Gud, det finns så många varför. Du vet vilka varför som var och en av oss har inför sånt som har drabbat oss. Eller någon som vi känner, någon nära anhörig. Herre, ofta får vi inga svar. Men tack och Gud för att du ändå ger oss kraft mitt i allt. Mitt i allt det som möter oss. Att du finns där vid vår sida. Att du vill bygga in i oss någonting värdefullt, någonting starkt. Någonting som kan stå rakt mitt i prövningen och mitt i det som möter. Och som kan göra att vi i vår tur kan bli någon annan till hjälp och styrka när de möter samma sak. Herre, låt inte bitterhet och självmedömkan och besvikelser, Herre, forma oss som ett resultat av det vi möter. Utan Herre, låt oss istället drivas till dig. Och istället bli mjuka i vårt innersta. Fyllda av en tacksamhet till dig som ändå finns där i slutet av tunneln. Tack för att det finns ett ljus. Tack för att det finns en evighet som väntar oss. Även om vi aldrig här skulle bli befriade ifrån det som plågar. Tack Gud för detta. Ge oss ett perspektiv som gör att vi kan härda ut i prövningen och bli till hjälp för andra. Amen.